Peter Henry Andersson, och jag befinner mig nu nere i Klavreström. Jag har vid min sida här i bilen jämte mig Margit Liljegren, en pigg dam som är född år 1900, och hon ska följa med och berätta om gammalt i Klavreström. Hon kom hit till Klavreström 1905, och hon har ett gott minne av hur det var i början på 1900-talet och framåt. Och vi har nu stannat framför herrgården i Klavreström. Och vad har du för minnen från den här herrgården?
Ja, när man åker genom Klavreström så är det väl nu herrgården med de närmaste vackra omgivningarna som mest intresserar. Bruket byggdes ju redan 1736, men herrgården byggdes först år 1829, och det var under askanska perioden. Många av ägare avlöste varandra under årens lopp, och det finns ju berättat väl om i de första hembygdsböckerna. Men min historia, den börjar först 1908, då Ivar och Eva Ekström kom till Klavreström, vilket innebar en ny tid och spännande som tidigare, och spökena som tidigare funnits, de försvann helt. Redan från första tiden efter ankomsten började arbetet, kanske inte alltid med gamle kaptens, gamle ägarens gillande. Det revs och det byggdes nytt. Gamla kontorsbyggnaden från 1700-talet som låg nere i badhusparken revs. Och 1910 så byggdes det nya kontorshuset som nu är vandrarhem. Ja, mycket nytt kom till under denna tid, och åren de gick. Efterhand så föddes barnen. Det var Lars och Johan och Ulla och Fredrik och Agnes. Och så minst tre söta herrgårdspigor hörde till hushållet. Det var kokerska och hypsa och barnhusa samt all extra hjälp. Vänligheterna var inte många ens på en herrgård under denna tid. Och festerna, de kunde bli många och sena. Så småningom förresten, då barnen växte upp, som fanns också en guvernant eller en informator på plats, för barnen gick aldrig i vår egen skola. Om vi tänker oss att vi står på herrgårdens kökssida och ser ner mot där den nya bebyggelsen nu ligger, så låg där i häskoform stall och lagård och vagnbord samt ett rum för gårdsnickaren. Det fanns ett 20-tal hästar, vad jag minns, i stallet. Det var arbetshästar och det var vagnshästar, och så brukspatrons ridhäst, inte att förglömma. Det hörde till rutinen att kusken snyggt och vårdat klädd och med hästen välryktad klockan 8 skulle stå framför stora trappan och invänta brukspatronen, som skulle ut på sin morgon- och inspektionsrit varenda dag. Ja, i lagen där fanns väl ett 50-tal kor minst, för de skulle hålla hela samhället med mjölk. Det gällde för lagårdskar och mjölkeskor och var uppe i all tid, alla årets dagar, då mjölken delades ut i mjölkkammaren klockan 8, också på söndagarna. Det var alltid ett skuffande och smågrälande innan alla hade fått sina mjölkkrukor fyllda. Mjölkpriset var vid denna tid 10 öre liten, om han fick köpa mjölkpoletterna på kontoret. Ja, en vällingklocka hörde ju alltid till en större god. Och så var det också här. Denna sköttes av stan alla år jag minns, och den ringde vid arbetets början och för början och slut på middagsrasten samt vid arbetsdagens slut. Strävsamma dagar för alla, det var det säkert, men tyngst för dem som hade långa vägar att gå från toppen omkring. Hade man då fått följa ett par oxar med plöjning under dagen, var vilan nog eftertraktad. Närmast härgården låg lilla staten, som vi kallar den. Den är gul som härgården. Det första jag minns som bodde där var Ida och Carl Jonsson. Jonsson, han var laggårdskarl, och Ida, hon sköt om hönsen. Det blir ju mycket kalvar med så mycket kor. Råmjölken blev till goda pannkakor som snälla Ida takterade barnen med. Hon fick mycket besök, för råmjölkspannkaka, det är gott. I stora staten, som nu är riden, bodde vid denna tid rättare och kusk och övriga lantarbetare, särskilt många ungkarlar. Minns gör jag också den beskyllige torpan med sina kryckor och hans Sara Lisa. Den beskyllige var inte alltid så snäll som namnet lät. Han använde ofta käppen mot sin hustru, som sen skulle tacka för nådigt straff. Det skulle varit nu. I lilla huset nere vid dammen, där bodde för Nikla Lotta. Generation efter generation minns vi henne. Hon var för nikliska, och ibland vaktade hon badet nästan dygnet runt, samtidigt som hon vann nät åt gubbarna vid bruket, vilka gärna tog hem ett mål mat från sjön. Slagfärdig var hon, och det behövdes nog bland gubbarna, och glad och förnöjd levde hon upp till 30-talet och dog på ålderdomshemmet Solbacken. Släktingarna, som ingen hade hört talas om tidigare, de tog med sig till och med de överblivna begravningskakorna då de for.
Ja, vi har nu förflyttats oss upp till Bruksbacken mitt för det gamla kontoret som idag är vandrare hem.
Ja, stenmagasinet, det ligger här stabilt där det ligger. Byggt redan 1830 och använt till många handlar under årens lopp. Nu är det Bruksmuseum, som vi får tacka alla eldsjälar för det arbete de har gjort och för allt de har räddat i sista stund och nu kan ses av så många intresserade besökare. Och bruket, det har ju för övrigt sin egen historia, som andra kan berätta mycket bättre än jag. De gamla smedbostäderna finns fortfarande kvar till stor glädje, välskötta och vackra. Smeder och smedmästare från den här tiden, de visste sitt värde, och deras hustru kallades för madame. Och madame, hon hade piga. Jag kommer ihåg att tant berättade en gång att en piga till en av de här madammerna skulle komma till en annan och låna en brödkaka. Och då sa hon så här: madame bad att madame skulle få låna en kaka. När madame har bakat så får madame sin kaka tillbaka. Det var fint på den tiden. Läsestugan hör ju också till smedstugorna, men den har sin egen historia. Det var i början av seklet ett vanligt bostadshus, och där bodde vid denna tid två familjer med varsitt rum. Tillsammans var det 20 personer. Jag undrar jag, hur fick sängarna plats och alla tofflarna i den där lilla förstugan? När fru Eva kom till Klavaström, då blev det genom hennes försorg läsestugan. Och det kallas den ju än idag. Även om den sedan dess har varit både husmorstuga och nu klubbstuga för Socialdemokratiska ungdomsklubben. Läsestugan, den var varm och trivsam, och det fanns böcker, något som knappast var vanligt i hemmen. En lärarinna, Elna Bergstrand, förresten dotter till gamle förvaltare Hammargren, som skötte bruket under många år. Men också en tid var det Agnes från Krusenstjärna, vår kända författarinna, som var släkt till fru Eva, som hade hand om boklånen. Och jag har alltid varit glad för den där möjligheten det gav att få läsa och låna böcker. Det fanns också möjlighet att sitta och spela något spel som schack och domino eller så. Det utnyttjades mest av de lite äldre pojkarna. Det vågade jag mig aldrig på. Husmorsstuga, det var det ju 30-tal år. Särskilt under krigstiden kom den till stor nytta för kurser och insamlingar och möten, men också för trivsel och skoj. Och nu är det ungdomens tur. Jaha. Bortom stenmagasinet, åt järnvägen till, där låg det som kallades Skåne. Det var tvåfamiljshus. Ett vänt mot kraftstationskanalen och det andra är mot bruket. Och så låg det skogvaktare och gjutmästarebostad. Det var en stilren och väldigt vacker byggnad. Och den har fått äran monteras ner och bli sommarbostad på västkusten åt någon av brukets sentida ägare. Det hade varit roligt om den hade funnits kvar. Gagnet till skogvaktaren slog den så kallade matserveringen, där brukets ungkara kunde äta. Grabbarna kunde också smita från jobbet genom någon lös fjäla i staketet och köpa sig ett eftermiddagskaffe för en 25-öring. Det var lite lättare för. Om vi säger nu Loge och Kvarn och Mjölnarbostaden samt Lugnet, det låg åt sjösidan från härgården räknat. Logen är ju sedan länge borta, där man fordomdansade midsommardanserna till ett dragspel. Mjölnarbostaden är uppflyttad till Änghult, och den är fint renoverad och är nu bostad åt Gabriel Ekström. Lugnet längre upp hade tidigare varit en ria, vilket lär betyda sädestorp. Det var namnet Ridhagen, som alltså inte ska heta Ridhagen, som vi vanligen säger. I Ridhagen byggde ett par gamla fröknar Ekströmer. Ekström hette de, inte Ekströmer, fast de var släktingar på långt håll. Det hade väl inte kommit in bland de som hade adlats. Någon gång på 10-talet villan allra närmast badstranden var det. Den andra villan byggdes på 30-talet för Johan och Agneta Ekströmer. Och villan vid Änghultsvägen, den byggdes också vid samma tid. Sedan, om vi tänker mitt över hela badstranden, så ligger den så kallade Krusenstjärnska villan. Den byggdes på tidigt 1000-tal för gamla fru Krusenstjärna som var mor till Eva Ekström. Nu ägs den av Elis och Rosa Kjell. Ytterligare två hus har tillkommit på Källarbacken till sorg för barn och ungdomar som i generationer har haft den som samlingsplats. Elsa Hultman har en akvarell av Fritz Hörberg som visar hur platsen såg ut tidigare och som väl om många själva minns. Går vi vägen åt motsatta hållet över staten och över Käringabron, då kommer vi till det första egna hemmen som byggdes 1909-1910. Enkla, röda och med vita knutar och liten veranda med snickarglädje var det en vacker syn, i synnerhet vid midsommar då alla verandor var lövade och flaggorna i topp lyste mot en sommarblå himmel. Sedan dess har många nya välskötta villor tillkommit, alla en mycket vacker del av Klavreström. Tyvärr alldeles för lite känt av de klavrebor som råkar bo på andra sidan dammen. Vi har nu förflyttat oss till järnvägsområdet. Järnvägen och järnvägsområdet, det var ju ändå det mest betydelsefulla. Och för mig som levde mina första år som klavrebo, åren mellan 1905 och 1925, just här nere, minns vilket liv och vilken rörelse här var. Allt omkring berodde på järnvägens tillkomst, vilken invigdes redan 1895. Stationshus och personalbostäder blev givet de första husen. Och så kom affärerna. I första hand då Lindgrens, som sedan blev Fröjer och Bengtssons. Sist var det Konsum som blev ägare. Nu är alltihopa rivet och Bengt Pettersson har sin reparationsverkstad där. Och då är vi inne i den nya tiden. Men nu gällde det Lindgrens. Där fanns allt att köpa som hörde till livets nödtorft. Och det blandade dofter som hörde till en gammal lanthandel. Det går aldrig ur minnet för de som har upplevt det. Lindgrens drev också sågverksrörelse. Sågen låg där Klavik nu ligger. Men det fanns också ett stort område in till stationen med höga brädstaplar och virkesupplag. Särskilt på vintern var det full rusch då bönderna kom körande med sin propp som massa ved. Hästarna frustade och bjällrorna klingade och snön gnistrade och det var ett äventyr att få leva med. Ett förrådshus som även rymde bostad för kusken finns det också in till affären. Riklig plats fanns det också för de stora mängder kräftor och lingon som köptes upp från befolkningen, som på så sätt kunde få en rätt så välbehövlig extra förtjänst. Kräfterna gick huvudsakligen till Stockholmsrestauranger och jag minns ännu Stockholmstidningarna fulla med annonser vid denna tid äkta matkrokskräftor stod det på varenda en, och det var aldrig frågan om att de kunde komma någon annanstans än på matkroken, vilket ju måste ha varit fel. Lingonen, de exporterades till Tyskland. Hela godsmagasinet kunde vara proppfullt med lingonlådor under säsongen. Men även för det andliga var det väl sörjt. Ovan på stallet fanns nämligen den så kallade Sirapskyrkan. Enkel. En kateder, en kamin och några ryggradslösa bänkar. Det var allt, men den fyllde sin uppgift. Många resepredikanter höll där sina predikningar, och herr Bengtsson, han höll söndagsskola med oss barn. Och de gamla frälsningssångerna som vi sjöng, de finns än i gott minne. Som granne till Betania, Lindgrens Lobetania, ett stort hus som verkade för ner med stora verandor, förmodligen lite dåligt byggt då det sedan länge är rivet. I huset fanns Isak Pettersson slakteri och charkuteri låg på bakgården, där det luktade så gott av nyrökta korvar och skinkor. Nytt slakteri blev det sedan i huset Hagagatan 3 med flera olika ägare. På samma tomt som Betania, där låg Anton Nilssons, eller Knallens som vi sa, Knallens affär, fortfarande med ungefär samma utseende, och nu ägs den av brukshandeln. Närmaste granne var och är fortfarande Almqvistska gården. Tomten därintill var ett vattenskikt stenhie som väl ingen skulle vilja ha till hus och hem. Men det var där som kooperativa byggdes. Med vilket intresse och vilken glädje man planerade och fyllde och jämnade ut planen där huset skulle stå. Det skulle ju bli deras egen affär de arbetade med. Och det är både roligt och vemodigt att kunna minnas den soliga sensommardag år 1912, då Stars filial i Klavreström invigdes och allt kaffe och sockerdricka det gick åt denna dag. Nu har Tage Bergqvist frisersalong i huset. Major Tisell ägde huset intill vid denna tid. Utom de här nämnda affärerna fanns trädgårdsmästare Martin Karlssons handelsträdgård, där man kunde köpa blommor och fräscha grönsaker. Inte heller förglömmandes de första tomaterna, som blev en något blandad upplevelse. Nämner jag så hotellet alldeles intill stationen, så är väl den mesta affärsverksamheten nämnd. Men järnvägen var ju ändå det förnämsta och det som gjorde området så levande. 1902 var järnvägen klar till Åseda och Klabreström inte längre ändstation. Men tågen tog ändå sin rundliga tid på sig innan de frustade iväg, vederbörligen kolade och vattnade, så det skulle räcka till nästa kolningsställe, som var Brittatorp, räknat åt Växjö till. Alla godsvagnar till och från bruket skulle kopplas av och kopplas till, liksom allt virke både från bruket och Lindgrens såg som skulle med tåget. Några särskilda godståg fanns inte, och en Växjöresa blev en både lång och märklig upplevelse som väl inte förekom så värst ofta under en livstid. Men man behövde ju inte resa. Bara att gå till stationen och titta på tåget var i sig en upplevelse. Särskilt kvällståget betydde möte och samling för alla brukets ungdomar. Det var alltid intressant att se vilka som kom eller som for med tåget. Posten skulle också hämtas. Den delades ut av Stinsen, som var en mycket betydelsefull person, vilket både han och pojkarna var helt på det klara med. Kunde det så busa och få honom riktigt arg, då var det extra roligt. Och så gick tiden. Ångloken försvann och där sattes av rälsbussar. De flesta transporter skedde med bilar. Allt mindre trafik förekom med tåget. Och den 19 augusti 1984 var järnvägsepoken Växjö-Hultsfred ett minne blott, trodde man. Men några eldsjälar fanns som vägrade ju upp, och nu rullar åter tågen, om än i mindre omfattning, och man vill ju så gärna hoppas på en fortsättning. Men järnvägen och Klavreströms storhetstid hör ohjälpligt till det förgångna. Sista biten att beskriva får bli Bruksgatan upp mot Konsum, som fått sin fjärde placering, där den 100-åriga gamla skolan, nu riven, tidigare låg. Skolan bestod av ett enda klassrum samt bostad för läraren. Ytterligare ett klassrum tillkom 1908, samtidigt som heltidsläsningen infördes i kommunen. Mittemot skolan låg Hallola, byggt år 1897. Även det nu borta. Sen var det slut med bebyggelsen länge. Och Norragården och IBT-lokalen var närmaste hus mot Norrhult räknat. Hallola, ja. Samtidigt som huset byggdes gick en följetong i tidningen som hette Hallola Hemlighet. Och eftersom det hade varit mycket hemligt vilka som skulle få flytta in i det fina huset, började det kallas Hallola Hemlighet, och namnet Hallola det fick det behålla. Bruksgatan 62, nu ägt av Edith Wahlgren, det var det första hus som byggdes på vägen mot Norrhult. Året var 1907 eller möjligen 1908. Nästan samtidigt byggde Jens Hansson sitt hus, Bruksgatan 48. Nu är Lars Svenssons hus. På samma sida av vägen byggdes efterhand de villor som fortfarande finns kvar, alla byggda i olika stilar och allt i egen regi. Strängnäs byggdes år 1910 av virke från det gamla rivna kontoret. Den första familjen som flyttade in i huset hette Sträng, därav kom namnet. Ladugårdsgärde byggdes året därpå av timmer från de rivna ladugårdarna i Lybehult, och det var det som fick ge namn åt det huset. De fem husen efter Ladugårdsgärde byggdes 1918, och de ritades av arkitekt Adolf Wiman från Växjö. Arkitekt Wiman ritade också den så kallade nya skolan, vilken byggdes 1920. Radhusen som byggdes 1946 och redan har rivits kunde ha sin egen historia att berätta. Översamhället har för övrigt byggts ut efterhand. Vackra, välskötta villor överlag. Gränsen går nu vid Odengatan. På andra sidan ligger Norrskjults samhälle, och det har sin egen historia. Vad jag nu har försökt berätta om vår hembygd utgör ju bara en stomme som mina medvandrare får fylla i med egna minnen och upplevelser. Och så tackar jag för mig.
Jag vill framföra Mottebäcks hembygdsförening tack till dig, Margit, för att du denna höstdag 1989 velat ställa upp och för oss berätta om några av dina minnen och iakttagelser som du gjort av detta samhällets utveckling under nära 85 år.